Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det här kommer låta kanske jättekonstigt, men anledningen till varför jag lever idag och inte faktiskt tog mitt liv när jag mådde som sämst, det är Bruce. Så det är han, det är tack vare han som jag lever idag. Hon visste ingenting. Min mamma, som är mitt allt, som jag bara levde i typ, jag levde i, alltså i en lögn egentligen.
Men Li Åvall, välkommen till sanningens namn.
Tack så jättemycket.
Du tog bilen hit.
Ja.
Mm. Fan vad skönt att ha bil i Stockholm.
Ja, verkligen. Jag tillhör den stockholmaren som tycker att det är skönt att ha bil i stan.
Ja. Men hur länge har du haft det?
Jag har väl alltid haft bil till och från, egentligen.
När tog du körkort?
Jag vet inte, jag måste kolla på mitt körkort då.
Alltså, för vissa barn, när jag var 18 och jag bara, fan, jag är 30. Jag har inget.
Nej, jag är 31, det kanske var 6 år sedan. Så jag var 25 eller något sånt där. 26 kanske, jag vet inte.
Ja.
25, jag är 24. Jag vet inte. Jag tog det på 2 veckor i alla fall.
Men du är 31.
Ja.
Man tror ju att du är yngre.
Tack.
Alltså, verkligen.
Ja, utseendemässigt.
Ja, verkligen. Nej, alltså du är mogen, men du känns liksom yngre liksom.
Det jag har nog fått mammas gener, tror jag. Vi ser nog lite ut som systrar faktiskt.
Oj. Mamma!
För att hon är den bruna varianten. Hon är liksom alltid lite solbränd och brunt hår. Men vi går likadant, vi pratar likadant, vi rör oss likadant, vi ser likadana ut typ. Ja.
Men alltså jag har ju haft gäster som är typ 21 och 22. Mm. Som bara, ja, sån ålderskris. Nej, bara, det känns hemskt. Och jag bara såhär, brudan, jag har verkligen inte det. Och du har gjort trippelt så mycket för mig och är typ 8 år yngre. Men hur känner du? Har du det? Eller?
Nej, men jag har ju inte det. Jag har haft en... jag tror att det var ålderskris när jag och mitt ex gjorde slut. Då kom det här att, vad fan, jag skulle ju ha barn innan jag var 30. Jag är inte gift. Vadå, nu ska jag göra slut och så kanske jag ska vara singel några år och sen ska jag dejta någon något år och sen ska man vara tillsammans något år. Tänk om jag inte kan bli med barn. Alltså jag hade verkligen, jag hade den här, alltså typ ångesten. Alltså 31 och vara singel, det är jävligt nice alltså.
Det är så.
Ja, jag får göra vad jag vill när jag vill, behöver inte anpassa mig efter någon och, ja.
Nej, men och sen kan det ju också vara så att man har anpassat sig efter någon typ hela sitt så här 19, 20, 21 liksom och 22, du vet, hela den där perioden. Och då är det ganska skönt så här på liksom 30-årskanten att bara såhär, nej men nu ska jag fan rå om mig själv och göra precis vad jag vill.
Och det är faktiskt så jag har tänkt, om jag ska vara helt ärlig. Det är verkligen det är verkligen så att jag har anpassat mig efter, jag har haft 3 pojkvänner, jag har väl ungefär anpassat mig efter alla 3. Den senaste var väl som jag anpassat mig efter mest. Och de här, vad är det nu, snart 2,5 år som singel, de har varit, ja, helt underbara egentligen. Att jag har kunnat bara lägga all tid på mig själv och på min hund
Bruce. Nu åkte små öronen upp och bara
snarkis. Ja, ja, så...
Men,
jag tänker typ att jag ska fortsätta lite på det spåret. Alltså träffar jag någon, då träffar jag någon. Men jag går inte på jakt med någon ficklampa och letar, utan...
Men varför tror du att många tjejer gör det? Alltså väldigt många ser det ju som ett riktigt nederlag att vara singel. Och särskilt efter att man har gått över typ 25-26. Du vet så här, för då börjar paniken komma. Och jag har aldrig förstått grejen. Men vad tror du det liksom beror på?
Ja, gud, jag vet faktiskt inte. Jag tänker att... gud, jag bör fundera på om jag själv hade någon slags panik vid den åldern. Men gud, jag vet verkligen inte. Jag minns inte. Men det har nog med att göra att till exempel vi har en liten... biologisk klocka. Att vi inte kan få barn. Att vi inte kan bli gravida. Liksom hur sent som helst, oftast. Det kan ju ske såklart, men det är väl kanske det som spökar i tjejs huvud. Men jag menar, när man är 25 år, då har fortfarande minst 10 år kvar. Alltså 10 år, det är ju hur länge som helst.
Men min kompis mamma fick ju barn när hon var 44 liksom. Ja, och jag vet ju många som är typ 37-38. Så att jag har faktiskt aldrig varit stressad över det. Men vet du vad jag har tänkt på som jag pratade med min kille om? Det är ju att sociala medier och du vet hela vårat typ samhälle är lite uppbyggt på tvåsamhet.
Mm.
Att det är så här att dela allt med någon i dubbel lycka, och på restauranger och fik så ser man par, och på Alla hjärtans dag är det fullbokat. Och jag har alltid firat Alla hjärtans dag själv. Alltså jag har köpt en god flaska vin och choklad. Och så har jag kollat på Pearl Harbor. Och typ
gråtit.
Det var helt jävla fantastiskt. Kanske typ jag har bara tagit på mig själv. Men haft det liksom kalasen.
Då kan jag inflika att förra året gjorde jag detsamma.
Det är så. Men tyckte du bara såhär, oh my god, I'm so sad. Eller kände du det här är ganska trevligt.
Jag tror det var förra året, då gick jag ut och så skulle jag ta en drink med en av mina bästa killkompisar, Messi. Och det blev några fler drinkar och vi hade så jävla kul. Alltså det är ju liksom, det här är ju en av mina bästa killkompisar. Och vi sitter ju bara och pratar om så sjukt roliga saker. Sitter och garv och blir lite fulla tillsammans. Han drog hem till sig, jag drog hem till mig. Och sen så liksom avrundade jag själv kvällen.
Close your eyes, Bruce.
Tände lite mamma, ljus.
Mamma ska få sitta. Ja, nej men alltså jag har
det.
Fy fan vad trevligt. Ja, nej men det är ju skitkul att höra. Alltså vi ska komma in mer på det där faktiskt. För att dig känner ju vi igen från Bachelor. Och innan dess så känner många igen dig som så här träningsprofil och så här lite träningsexpert, PT. Och jag har ju vetat vem du är väldigt länge. Och jag har alltid tyckt att du är en sån himla så här, du sticker verkligen ut. Det är något så här särskilt runt dig.
Vad kul, tack så mycket.
Ja, men så här, många kan som är liksom så här, träningsprofil och smält, alltså det är väldigt så här, smälter in, men du har alltid stuckit ut lite. Och det är någon slags så här, nu är jag väldigt så här tror på horoskop och dittan dattan, men det är någon slags energi runt dig tycker jag,
okay,
som är väldigt djup liksom. Och jag tänkte faktiskt fråga, det jag inte vet så mycket om är typ alltså det här kring din uppväxt och så.
Mm.
Så ska vi komma in liksom på vägarna som senare ledde till allt. Men vart är du uppvuxen? Alltså hur var du när du var yngre? Och hur har du haft det? Hur har du mått som yngre liksom?
Mina föräldrar skilde sig när jag var under 1 år gammal. Så jag och min storebror är uppvuxna med våran mamma. Ute i Haninge. Vi har haft det hur bra som helst med henne. Hon har krigat sönder sig för oss. Hon har inte visat hur mycket hon har krigat för oss egentligen. Det är ju nu på äldre dagar som man förstår. Så här, shit, vilken jävla powerwoman min mamma är. Alltså det är ju min drottning. Hon har kämpat så mycket för mig och min bror. Och gett oss allt. Vår pappa då har inte inte riktigt tagit på sig sitt pappaansvar. På papper så är han min biologiska pappa och jag har spenderat några somrar och några helger och vi har haft det jättekul. Vi har varit ute med båten, vi har fiskat, vi har varit på landet, vi har grillat och vi har gjort men lite allt möjligt. Han har väl varit med på någon handbollskupp och lite kört min bror till fotbollsturneringar och hej och hå, lite sånt. Men jag känner inte att han har funnits där. Jag har aldrig riktigt pratat så här djupa saker med min pappa. Men min mamma, hon väger upp det så himla mycket så att jag känner bara så här, det gör ingenting. Alltså jag vet inte om det har format mig kanske till vem jag är idag, att jag kanske egentligen lite då har vuxit upp utan en pappa som har ringt och frågat hur det går med läxor och frågat liksom om jag har någon pojkvän eller om jag behöver hjälp med någonting eller behöver ett par nya byxor eller skor. Alltså, det är ju mamma, hon har jobbat dubbelt och hon har slitit och sprungit mellan stall och hämtat i skolan och kört liksom, och bilen har knappt funkat och hon har cyklat och hämtat oss. Alltså, hennes kärlek har verkligen, jag tror att det är det någonstans, fast att jag varit liten och egentligen inte riktigt förstått, så har jag väl ändå någonstans känt hennes starka kärlek som bara så här, vi övervinner allt. Alltså,
Gud, jag ryser i hela kroppen, du vet, upp på kinderna här. wow, har du sagt det här till henne? Alltså så här i äldre ålder?
Alltså min mamma, hon vet att det är min drottning. Jag gör allt för henne. Alltså jag ser alltid till att hon... Jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men att hellre har hon mat på bordet än jag. Mm. Nu har ju hon mat på bordet. Hon
jobbar liksom vad du menar, så, men själva grejen,
hon liksom är, alltså, jag vet inte, skulle jag vinna på lotto imorgon, då skulle jag väl lösa alla hennes lån och köpa en ny bil till henne och göra liksom kanske göra någonting i stallet så att det underlättar för hennes häst. Jag vet inte. Och sen skulle jag kanske ta pengarna som blev över till mig själv och göra någonting kul. Men hon, det är liksom, det här är min drottning. Jag gör allt för henne. Jag vet inte, kanske lite osvenskt också. Men jag vet inte, jag känner mig ganska osvensk.
Men
också.
Vet du vad jag tror också? Att när du får barn, om du vill ha barn och liksom kommer skaffa barn, så tror jag att du kommer bli exakt likadan.
Mm.
Det är det som är så sjukt med hur fint det är med bra föräldraskap. För ofta så tar man med sig exakt samma egenskaper till sina egna barn.
Mm.
Och till andra människor per se. Så det är ju helt fantastiskt. Alltså hon har ju skapat en supermänniska liksom. Nej men du fattar. Men tänk då när man har så här jobbiga dagar själv. Jag brukar alltid liksom tänka på det. Att bara hur mycket jag ser upp till de här morsorna. Det är ingen fara, Bruce ligger och grimtar här om ni undrar vem det är.
Men, grisen.
Ja, exakt. Han tittar hit när han vet att vi pratar om honom.
Ja. Hej Bruce.
Ja. Hej gullet.
Nu kommer han vara tyst i 5 sekunder så kommer han slicka på sina tassar igen. Åh, vilken suck.
Jag måste vara tyst.
Men var väl min hjärn, då sitter jag. Nej men alltså så här, hur mycket jag ser upp till de här mammorna som gör så här mycket och krigar på så hårt.
Ja, ensamstående, oavsett om man är mamma eller ensamstående pappa, alltså all eloge. Shit, vilken grej. Alltså jag tänker bara på min storebror kan jag ta som exempel, han och hans fru. Alltså verkligen det här svenssonlivet. De bor i villa, de har Volvo, de har 2 barn. Båda jobbar heltid. De har det bra, liksom, de är lyckliga. De måste ringa sina föräldrar och fråga, kan ni hjälpa till liksom, hämta på dagis, de får knappt tiden att räcka. Alltså det är så det är. Man får inte tiden att räcka till. Jag menar liksom, så är det, är vanligt. Hur gör man när man är singel? Eller ensamstående.
Nej, jag har ingen
och
aning.
Har barn. Och hur gör man? Alltså vad är det för... Jag vet, det måste vara att man får någon sån
supermakt.
Alltså...
Kudos till er där ute som faktiskt är ensamstående.
Ja,
eller typ,
verkligen.
Har någon, alltså, gått isär något. Fy fan, vi ser er.
Ja,
alltså på riktigt.
Ja, verkligen det.
Men
wow.
Hur var skolan då och så där? Alltså har du varit så här, för du känns ju ändå som typ så här en cool tjej. Nej, men du fattar, jag är ändå så här snäll så här.
Jag har nog aldrig varit en bråkig typ, det har jag inte. Jag har nog alltid varit och jag är än idag den som är vän med alla. Jag har inga ovänner, det finns inte. Och har jag det så är det väl någonting som där jag skurit sig lite, kanske för att man tycker olika, men jag har fortfarande aldrig en avsikt att bli arg på någon och be någon dra åt helvete eller någonting, utan då kanske det är den personen som blir sur på mig för att jag inte tycker som den personen. Men annars så i skolan, jag var väl inte den coola, men jag var heller kanske inte, jag var inte kanske mobbad, jag var liksom lite sådär vän med alla, gick runt och förlurade lite och bara var så glad, och så stod man på händer en stund och sen så var man och väntade på någon lektion. Alltså jag vet inte, jag bara gick runt och var umgicks med alla egentligen. Ja.
Men du är från Stockholm?
Jag är från Stockholm. Mm. Ja, jag är uppvuxen i Haninge. Okay. Vad är det, 30 minuter från stan kanske. Mm. Och sen så jag har ju spelat handboll i stort sett hela mitt liv.
Men du var väl för fan på elitnivå. Alltså du har ju spelat, du är ju grym på handboll.
Ja, jag spelade i Hammarbys damlag ett tag. Wow. Så det har också varit lite så här, jag har kanske hållit mig borta från så här stök och bus, för att på helgerna då var jag iväg på turneringar. Ah. Och efter skolan, det var liksom plugga på tåget på väg till träningarna och sen upp tidigt, träna skola, träna efter. Så det har liksom, jag hade inte så mycket annat att göra. Jag hade liksom inte mycket tid över till stök. Och där kanske, ja, jag höll mig till mina handbollstjejer. Liksom,
det är därför jag tänker sätta mina barn i fan piano, fiol, ballett. Men okej, och du tyckte alltid att det var kul med handboll. Det är liksom, du har liksom brunnit för det. Det var aldrig något så här tvång eller...
Nej, så jäkla roligt. Jag har ju provat lite allt möjligt. Basket och fotboll och någon kampsport. Jag kommer inte ihåg vad den hette ens, gud, förlåt. Men... Ja, sen har mamma alltid haft hästar, så jag har varit i stallet och, ja.
Men alltid varit aktiv.
Alltid, typ. Men det har ju också, jag vet, mamma sa det har också att det här med självdisciplinen att göra, att man ska hålla tider, och speciellt i en lagsport. Alltså du kan inte komma sent till en match. Alltså dina lagkamrater, de väntar inte, de kör, men de förväntar sig att du ska vara där. Du kan inte svika andra för att du ville snosa i en halvtimme till, eller alltså du dyker upp och du gör det du ska och du levererar. Och jag tror att det har också hängt kvar. Nu spelar jag inte handboll längre, men just det här lagandan och respekt för andra, det har alltid hängt kvar hela, alltså i alla fall tills idag, att jag försöker hålla tider väldigt noga och respektera andra och liksom se andra och sådär.
Alltså jag tror ju verkligen att det genomsyrar hela ditt liv när du har alltså man präglas väldigt mycket av något som nästan, man håller på med det så länge och så intensivt att det faktiskt blir en del av en. Och därför tycker jag typ att det är väldigt på något sätt bra att man, du vet, som förälder har, alltså så här, du lär ju också hur du är i en gemenskap.
Exakt.
Och det är ju superbra att lära sig samarbeta och du vet, man klarar det tillsammans, förlorar man tillsammans. Jag tror att fan, precis, det är en bra grej alltså. Men hur, alltså så här, du höll på med handbollen väldigt intensivt fram tills när?
Fram till så ungefär samma veva som jag flyttade hemifrån. Och då var jag 19 år. Då flyttade jag till min första egna lägenhet i Solna. Så ja, min lilla etta där med mina två katter.
Vad mysigt.
Då slutade jag spela handboll. Det var väl lite med också att jag flyttade hemifrån, jag började jobba. Jag jobbade också då med nattklubbar och restauranger. Så vart lite så här, träningarna var samma tid som jag skulle jobba, och jag fick inte riktigt ihop det tidsmässigt. Sen knäna började svika, man fick lite skador, och sen var det inte lika kul längre. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag tappade intresset. Jag älskar att titta på handboll och jag kan tycka det är kul att kasta saker.
På min kille. Och sen, bara, du måste ju vara jävligt pricksäker när man drar en kaffekopp. Liksom.
Så en liten notis här till alla killar där ute som kanske vill gå på dejt med mig. Passa er, för annars
you watch out.
Så en bok flygande, så jag siktar bra.
Så här, du bara, här, ta på dig galgar, men Men exakt. Wow, okej. Och då började du jobba på typ så här, alltså Stureplan klubbar. Ja,
Stureplan nattklubbar.
Fan, och... vilken omvändning.
Ja, verkligen. Mm. Det började egentligen med att jag började DJa faktiskt. Oh. Ja, så fick jag lite spelningar på Stureplan. Och jag är ju född i januari.
Ja, ja, ja. Så... ditt jävla lyckobarn.
Så jag blev ju 18 år först i gymnasiet. Och sen varje vecka så är det ju någon som fyller år. Och då var det så här, shit, Lia var på Stureplan. Jag får komma in på 23 plus nattklubb. Oh. Hallå! Ja. Så jag fick ju, så här, min gästlista blev ju bara längre och längre och längre. Och folk dök ju upp. Hallå, en 18-åring som får gå in på Stureplan på någon så här 23 plus ställe. Och så får de en drinkbiljett kanske av mig. Eller du vet,
en rosa panten, tack.
De behöver inte betala inträde. Det är klart att de går dit istället för typ någon så här pub någonstans. Mm. Dit de kan gå när som helst egentligen. Så min gästlista blev ju jäkligt alltså pricksäker. Den var ju alltså, nästan alla dök upp. Och den blev ju längre och längre och längre. Så det slutade med att jag... tyvärr, jag ångrar det lite idag att jag slutade DJa, för jag måste säga att jag var ganska duktig. Men då började jag handla lite om gästlistor istället och bordsbokningar, blev lite värdinna. Sen så började jag jobba lite i driften, så fick jag mer ansvar och chef och så vidare. Så sen så jobbade jag i 8 år ändå.
Jävlar!
Ja,
och men det trivdes liksom.
Trivdes så bra, ja. Det jag vet inte, det som gjorde att jag slutade egentligen var nog arbetstiderna. Efter 8 år jobba varje helg och ibland onsdag, torsdag, fredag, lördag, och sen när ska jag själv gå ut och ta en drink, men det kanske blev en söndag eller en tisdag. Alltså livet, man blir ändå äldre, man kanske vill träffa någon, man kanske vill få in någorlunda vardags, liksom, lite rutiner och vara vaken när ens kompisar är vakna. Och inte bara träffa dem när de är ute och festar, när de är berusade, utan att man kanske faktiskt vill hitta på någonting. Så det var ett aktivt val egentligen som jag gjorde, och jag kan väl sakna det lite idag för att det var så kul.
Åh gud, jag blev typ avis, för du fick ändå 8 starka år i den branschen.
Ja, ja, ja. Liksom. Och jag gjorde... jag red aldrig på någon annans rygg eller någonting, utan det jag gjorde och skapade, det gjorde jag med mina egna 2 händer hela tiden. Och
det var aldrig så här, jag känner någon som känner någon, utan du slet arslet av mig.
Ja, och folk och nattklubbar ringde och drog i mig och ville ha mig där. Jag tyckte det var skitkul liksom.
Fan, vad kul.
Ja, så det var ju verkligen, och eftersom att mina gästlistor var så pricksäkra hela tiden, så behövde jag egentligen inte göra så mycket, utan jag kunde jobba på ett ställe, folk visste det, då kom de dit, för då visste de att folk
kommer in.
Ja, folk kommer dit och de vill gå dit där det är mycket folk. Så att det vart lite så, jag jobbade verkligen upp mig, kan man säga. Det var 8 helt fantastiska år faktiskt.
Men fanns det någon så här mörk baksida med det, typ så här, att det var rätt stökiga efterfester, eller att man drog vidare och man, du vet, mycket alkohol och sånt, eller var det mest hårt jobb?
För mig var det bara hårt jobb. Det var, jag har alltid varit emot droger också. Jag har skrivit en av Sveriges största bloggar för många, många år sedan. Och då bloggade jag samtidigt som jag jobbade ute med nattklubbar. Jag bloggade ofta och skrev liksom att det är knark, är bajs. Så jag kanske inte blev bjuden på de här efterfesterna heller. Sen så var jobb är jobb för mig. Och efter jobbet då är jag trött och vill åka hem och sova. För att om det är en fredag då vill jag orka med lördagen också. Det var liksom inga stökiga 8 år. Och det var många gånger, om jag ska vara ärlig, som om jag till exempel shottade med några vänner eller gäster och det var vodka eller tequila eller någonting så här genomskinligt då, som vi skulle shotta, så shottade jag ofta vatten. Eller drack till exempel bubbelvatten med lime i, ser ut som typ en, jag inte vet jag,
drink, en, ja, gin och tonic.
Ja, precis. Så att jag höll mig faktiskt nykter och jobb i jobb och skötte mig väldigt liksom, bra.
Och när började du själv komma in i festlivet? För att jag vet att det var typ lite där som det också gled in sen på din ditt träningsliv. Liksom.
Precis. Sen så, nu ska vi se så jag tar det i rätt ordning. Jag slutade jobba med nattklubbar och jag saknade någonting som jag aldrig hade haft, och det var väl ett vanligt svenssonliv. Alltså 8-5 jobb, kontor, rutiner, träna. Så jag jobbade kontor och jag fick det livet. Men det passar inte mig.
Nej,
det är för tråkigt för mig. Och sen hade jag lediga helger helt plötsligt. Och mitt vardagsliv var ganska tråkigt. Så då började jag festa lite mer. Så att det har varit en del fest de senaste åren. Mm. Det har det varit. Och vissa veckor kan ha varit måndag till söndag. Alltså helt galet liksom. Man vaknar på tisdagen, man skulle bara ta en drink med en tjej, kommer som måndag, vaknar på tisdagen och andra slutar äta på tisdagen, jag hänger med. Och så slutar det med för många drinkar, vaknar på onsdag, lillördag. Jag vet inte, det är lätt att komma in i den
alltså bubblan.
Ja, bubblan faktiskt. Men jag skulle säga att i augusti, september nu då 2018 så bestämde jag mig liksom att det är slutfestat. Jag kommer, alltså vill du få med mig ut på en nattklubb, då ska det vara någon som fyller år, det ska vara något speciellt, det ska firas någonting. Jag dricker typ ingenting nu och jag kommer tillbaka till träningen igen och jag har varit sjukskriven också ett tag. Jag har slutat äta antidepressiva mediciner och typ börjat hitta mig själv igen. Så att jag har haft en liten, det kanske var min 18 års period som jag inte riktigt hade, som att jag började jobba. Kanske jag har haft nu, jag vet inte.
Alltså så kan det ju vara. Men för jag tänkte det att såhär, just tillbaka till perioden, du vet, där du gled in på träningen. För att jag minns att då hade det typ varit mycket fest och så, att du mådde lite dåligt och inte trivdes och så. Och att det var så du kom in på PT-grejen. Och att du, alltså jag tänkte vägen till...
Nu ska vi se. Det var... då jobbade jag på en nattklubb som låg på Norrmalmstorg. Och började träna med en PT då. Så då var det lite så här... Ja, men... nattklubbsdrottning till fitness-tjej, ungefär så. Så vi gjorde en hälsoresa. Han gjorde liksom en makeover på mig. Och...
Men var det en, alltså, ditt mål att du skulle göra typ en makeover? Eller, så här, eller blev det bara så?
Det blev så. Jag bloggade ju då hade jag min stora blogg där och jag gjorde reklam för honom, så han ville väl se till att liksom, om hans namn syntes i min blogg, då ville väl han se till att det verkligen blev förändring också. Han var nog ganska tuff mot mig. Och jag har hållit tillbaka tårarna många gånger på gymmet med honom. Och jag tror att det var lite där mitt det här PT-intresset började. För när jag hade tränat klart med honom så fortsatte jag ju att gymma själv. Ganska hårt och jag sprang till början i morgon. Jag åt väldigt nyttigt. Sen kanske det gick till lite över, alltså det gick över styr. Jag vet inte riktigt. När jag tänker tillbaka på det så kan jag tänka så här, shit vad smal jag var. Och jag gjorde typ inget annat än att jag sprang varje morgon. Och det var liksom, det var det här jag skulle äta väldigt noga. Och...
För det var ju såhär, du var ju väldigt krallig. Nu måste jag säga, jag bodyshamar aldrig när folk typ såhär verkligen har jobbat för muskler och sånt. Men du hade så jävla lite. Och du är fortfarande väldigt liksom, du är ju väldigt smal liksom. Men just att det var så lite underhudsfett. Att du vet, när någon nästan ser... Jag minns när typ när jag såg Ida Varg också på Balettakademin någon gång, du vet så här, och hon har också berättat att hon hade liksom lite problem då. Och jag bara så här, fan, det är ju mycket muskler och allt, men det, alltså, det är någonting som ändå säger att det har gått lite överstyr liksom.
Ja, precis. Och när jag tänker tillbaka på det, så jag kan nog säga idag att jag hade ätstörningar. För att jag var nog väldigt, väldigt petig med maten och jag fick inte missa något träningspass och jag var tvungen att springa hela tiden. Och sen träffade jag då mitt ex som också ja, var, jag var träningsfreak, han var också
han
det.
Han var också det.
Ja, så att det vart lite så här.
Ja, 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 trigga varann
liksom. Ja, du liksom. Vet. Ja, shit, när vi käkat den här glassen, ut och spring liksom. Men idag finns inte det. Så att jag vet inte riktigt. Jo, man kan väl kalla det för ätstörning, för att det är ju en störning. Jag kunde inte riktigt koppla av och
ja. En liten typ så här halv croissant, då blev det lite error i skallen. Ja, ja, det exakt. Skulle jag fan säga är en ätstörning, ja. Alltså.
Och jag vet inte riktigt. Sen det höll nog i sig ganska länge. Jag har ju haft en paus nu med träningen också och lite här i samma veva. Det var ungefär som när jag gjorde slut med mitt ex, så i samma veva så gick jag in i väggen och blev deprimerad och sjukskriven och jag mådde verkligen jättedåligt. Jag försökte hålla upp rutinerna då, gå och gymma, gå ut och springa, men jag kunde sitta alltså på toaletten på gymmet och bara gråta och i tystnad och bara hyperventilera och fick inte luft, för att jag visste inte vad jag skulle göra på gymmet liksom. Hur hårt ska jag prestera? Måste jag prestera? Gör jag det för mig själv eller kommer mitt ex stå där och hårdare, eller vad gör jag liksom? Så när jag hade torkat tårarna och ögonen inte var röda igen, så kunde jag gå hem och fortsätta gråta ungefär, för att det fanns jag var så tom på energi, så jag kunde inte träna. Så jag har alltså inte tränat kanske på 2 år. Och det är väl lite där festandet har kommit in också. Kanske att, du vet, hitta. Jag vet inte om man ska säga att man super bort sina sorger. Och det som var ju att jag var ju inte öppen med att jag hade gått in i väggen. Alltså, det var många gånger som jag inte ens ville leva.
Och är det, alltså på riktigt nu, gick det så pass långt att du kände att du typ ville ta livet av dig?
Mm. Och idag blir jag ju väldigt, ja, det är jobbigt att prata om det, men jag kan prata om det bara för att jag förmodligen håller på att bli frisk. Mm. Hade jag fortfarande mått så pass dåligt, så hade jag fortfarande levt i den tystnaden. Jag sa ingenting till någon. Jag och mitt ex, vi separerar. Vi säljer lägenheten. Wow.
Vem?
Mitt senaste.
Ja, men jag tänkte, vem så gjorde slut? Alltså, var någon som...
Jag lämnade honom. Det var inte ett bra förhållande för mig. Där sitter jag då, är deprimerad. Jag mår jättedåligt. Jag vill inte leva längre. Jag säger ingenting till min mamma. Jag säger ingenting till mina närmsta vänner. De trodde, i alla fall första året, att jag att jag gjorde så pass mycket pengar då på min lägenhet att jag hade råd att vara ledig från jobbet. Så jag var lite så här, men jag har tagit en månad till ledigt. Ja, men jag tar en månad till. Och de bara, men när ska du börja jobba egentligen? Och jag bara, fan, efter sommaren kanske. Och jag bara surfade vidare på den här vågen. För jag vågade inte säga till någon att jag mådde dåligt. Så fort någon frågade, Li, hur mår du? Ja, men det är bra, jag mår själv. Bolla över den direkt. Och jag kunde då ha vaknat samma morgon, varit vaken i på riktigt 7 sekunder och bara börja stört gråta av sån ångest som bara trycker över bröstet. Dödsångest, vad gör jag med mitt liv? Om jag ska må så här dåligt i resten av mitt liv och kanske aldrig få må bra igen, då är det inte värt att leva.
Mm.
För idag kan jag med handen på hjärtat säga att jag kommer inte ihåg hur det känns att må så dåligt. Jag kan inte förklara med ord. Hade jag haft penna och papper där och då, då hade jag kunnat skriva ner exakt med ord. Men jag kan inte sätta ord på hur det är att må så dåligt. Jag minns i mitt huvud att jag vet ju att jag har legat i sängen och gråtit och skrikit i kudden ibland. Och Bruce har suttit nedanför sängen och liksom tittat på mig. Och jag inte har velat leva. Men jag vet inte vad jag tänkte och hur jag kände och hur dåligt. Jag vet inte, är det samma sak man känner om man blir dumpad av någon som man är förälskad i? Nej, det är inte, för det är värre. Jag vet ju att jag mådde så himla dåligt. Och det här kommer låta kanske jättekonstigt, men Ja, den anledningen till varför jag lever idag och inte faktiskt tog mitt liv när jag mådde som sämst, det är Bruce. Alltså min kärlek till honom. För att allt jag kunde tänka på var att ingen kommer kunna ge honom så pass mycket kärlek som jag ger honom. Och ingen förstår honom lika bra som jag förstår honom. Så det är han, det är tack vare han som jag lever idag. Och jag har bara honom att tacka. Alltså tänk om min familj hade hittat mig död. Eller typ att jag hade hängt mig. Eller bara hoppat framför tåget. Alltså det är ju de som får leva med den sorgen. Jag springer ju från typ en smärta. Och min mamma vet vad Bruce betyder för mig. Och ja, Bruce vet väldigt mycket kärlek jag ger honom. Men varje gång jag har legat i sängen eller soffan och bara gråtit och haft panikångest och inte kunnat andas, så har han suttit bredvid mig och typ pussat mig på handen eller bara så här tryckt in sitt huvud bredvid min hals och bara så här, det är som att han känner att jag mår dåligt och att han typ med sina grisknorrande säger liksom, mamma det blir bra snart, jag finns här för dig. Och jag är ingenting, känns det som, i alla fall just nu utan Bruce. Jag önskar att han kunde förstå människospråk så jag kunde förklara för honom hur mycket jag älskar honom. Och att det är ju tack vare honom som jag lever idag. Och det låter helt sjukt. Jag skulle inte kunna säga det här om det inte är så att jag faktiskt börjar bli frisk. Och det här, så här, det var ingen som visste om det här. När jag inte svarade på telefonen när min mamma ringde, för att jag låg kanske i duschen och bara skrek och grät, så kunde jag ringa upp 2 dagar senare och bara, nej men typ jag har legat sjuk i feber. Hon visste ingenting. Min mamma, som är mitt allt, som jag bara levde i typ, jag levde i, ja, hel, alltså en lögn egentligen. Så grät igenom. Jag vet inte ens vad du heter, men kan aldrig någonsin känt att jag leder. Du såg på mig och allting bara en maskerad. Du så grät igenom. Jag vet inte ens vad du heter, men kan aldrig någonsin känt att jag leder. Du såg på mig och allting bara
Men och gud, förlåt, jag blev tagen av det. Men, alltså, men var det ingen som typ misstänkte något? Eller typ sa bara så här, det känns som att något inte stämmer. Alltså det känns som att du inte mår bra. Eller, så här, eller var det helt...
Det som hände var att jag sålde ju lägenheten och fick väldigt mycket pengar för den. Jag jobbade helt, alltså för mycket, och jag hade väl kanske typ 7 inkomstkällor. Så jag tjänade väldigt mycket också, men jag jobbade hela tiden, så jag kunde inte spendera pengarna på någonting. Så när jag väl sålde lägenheten, alltså då gjorde slut, sålde lägenheten, slutade jobba, då satt jag där själv med jättemycket pengar och var deprimerad. Och de vännerna jag umgicks med då, när vi väl skulle göra någonting, då var det jag som fick betala middagar. Jag bjöd på resor, vi gick och shoppade, jag köpte saker till dem. Så de var väl mer så här, det var väl skitkul. Fan, att hänga nice, med mig liksom. De frågade väl inte så mycket. Och om det var lite så här, shit, lite så här tyst stund liksom, kanske att det började bli djupt samtal. Ja, men det var lite så här, fan, ska vi inte titta på något kul? Vi går och käkar en skaldjursplatå någonstans. Vill du dricka Dom Pérignon eller Kristall till middagen? Och då var det bara så här, okej, vi sminkar oss och går. Och det var aldrig någon som ifrågasatte eller frågade egentligen hur jag mådde, utan det var mer så här, men när ska du börja jobba? Jag är ledig en månad till. Och de bara garvade.
Men det här det du berättar, alltså det här tar upp en superviktig fråga tycker jag. För att det låter alltid, du är alltid väldigt positiv, har väl en positiv uppsyn, glad uppsyn, skrattar mycket, ler mycket. Men det är folk, jag brukar säga lite så här åsnor, som alltid tror att det som man ser är som det är. Att så här, Folk som verkar vara glada och som ger väldigt mycket och som är väldigt generösa behöver också få in saker.
Mm.
De är inte gjorda av pengar.
Nej.
De är inte gjorda av goda känslor, för alla har jobbiga saker att ta itu med. Så att oavsett om man har en vän som är kalasjämt, så måste man alltid komma ihåg att personen kanske mår skit. Mm.
Och det är ofta de som ler mest, skrattar mest, som skämtar bort det jobbiga.
Ja.
Alltså det är verkligen så. Det är de som alltid, när man frågar då, till exempel som när jag mådde som sämst och folk frågade mig, Li, hur mår du idag? Ja, men det är skitbra, hur mår du själv?
Det mamma, nej.
Liksom, hade det varit så att jag hade haft en jobbig dag, lite som idag, ja, fan det var lite slidigt på vägarna, fan jag fick stressa lite i morse på att missa det ena och det andra, liksom, fick slänga i med lunchen. Det skulle jag aldrig, för att skulle jag säga det är sådär, då skulle jag, så tårarna skulle spruta på mig och jag skulle bara falla ihop på gatan och skrika som att jag har fått en kniv i min mage.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men det är ofta de som är gladast och spralligast och skämtar om allt, som vill liksom är på toppen av det här roliga hela tiden, som vill få alla andra att skratta, som man minns, ja, men just det, ja, men hon den där roliga, eller han den där roliga som man alltid har roligt med. Men det är ofta de som mår sämst.
Ja!
Det är verkligen det.
Men och det är också så här, om du ger så himla mycket av dig själv, alltså man går inte bara på en liten förfest och sitter, utan du är liksom festen.
Mm.
Och du är verkligen på middagarna den som lyssnar och pratar och allting. Det är klart som fan att du måste få in lite, som att man gör av med energi och måste äta.
Exakt.
Och alltså, jag vet inte, men jag blir typ lite upprörd när jag hör det här. Alltså att du har liksom just det här med att du fick betala allt också. Jävla snyltare. Alltså vad
det
fan?
Det togs lite för givet sen, kan jag säga. Och de vännerna umgås jag inte med idag.
Nej, bra! Skål på kaffet! Alltså, skål. Jävla idioter. Jag blir så jävla arg. Man bara, ja, du kanske, även fast man vet att någon har pengar, så kan det också vara lite trevligt för den personen. Men du, jag kan ta den här bärsen.
Erbjuda
sig
åtminstone.
Och då personen bara, men hallå, jag drar in typ 80 papper i månaden. Man bara, vet du vad, det är kul för mig att bjuda också ibland.
Ja, precis.
Bara för sakens skull.
Ja, exakt. Men jag märkte ju sen i slutet också hur det vart lite så här, fan, nej, men nu, åh, det är inte så mycket pengar, fan, nu är det inte så mycket mat hemma liksom. Och vad gör jag då? Jo, jag hade kanske ingen bil just då för tillfället, men jag tog en hyrbil, körde hem den personen, gick och storhandla, betalade för den personen, körde hem den personen med alla kassar, hjälpte till att lasta in alla liksom varor i kylskåp, frys, skafferi. Ja, det var lite disk, ställde mig och diskar. Sen drar jag hem och det var knappt ett tack.
Men alltså,
så
nej, men,
sådana här saker tog sig det för givet. Och så här i efterhand så känner jag bara så här, men gud, alltså, jag, alltså det här var liksom verkligen kompisar och knappt ett tack. Och just när det betas lite för givet, vet man var ute och du vet, ingen tog upp plånboken. Och det var bara så här, ja, men okej, Li betalar. Eller folk började lämna bordet och så här. Så satt jag där kvar med notan. Det var liksom,
men alltså,
den.
Tycker inte du att det är så sjukt att folk inte får dåligt samvete?
Ja.
Alltså jag hade dött. Jag hade, du vet, jag ligger och skakar om någon har betalat mer än mig en utekväll. Jag får panik. Alltså jag bara, okej, vi måste gå ut i nästa fredag också så jag kan bjuda hjälp. Folk bara, det är lugnt. Jag bara, nej. Eller om någon tar med en champagne istället för en bubbel. Jag bara, oh my god, det är en bowling i de här kassorna. Nu delar vi upp den när vi går ut. Eller om någon tar taxin. Då bara, men då tar jag första drinken.
Exakt, och det är alltså, en självklarhet.
Oh, gud, men alltså. Men det är ju ganska bra nu när man är 30, baby. Att man vet de här tendenserna. Exakt. När man ser dem direkt hos någon, man bara, okej, vi kommer kanske inte hänga så mycket du och jag.
Exakt, och det här är ju liksom, visst, jag kan titta tillbaka på det och må jättedåligt över det, att jag har spenderat pengar på otacksamma människor. Men å andra sidan, någonstans gjorde det ju mig glad och kanske också höll mig i livet. Så någonstans får man ju ändå se lite såhär, jag gick faktiskt ut och åt en middag och hade trevligt istället för att ligga hemma och grät. Visst, den middagen tog så mycket energi och kraft från mig när jag mådde så dåligt, så jag kanske fick vara hemma i 2 dagar efteråt. Men det var ändå någonting som jag där och då mådde bra av. Så att ja, man kan ju kolla på eller se på det på två olika sätt faktiskt, men jag försöker bara se positivt. Och idag är nu när jag är på snudd till frisk och kommer börja jobba vilken dag som helst,
är det
alltså, så känner jag så här, min enorma kompiskara, var vän med typ alla i Stockholm, har blivit jätteliten. Alltså det är jag som väljer att den ska vara liten. De vänner som jag har runt omkring mig nu, oh my god, det är mina, alltså det är min familj, det är mina syskon. De kan ringa mig när som helst på dygnet. Jag är där, plockar upp dem, jag hämtar, jag gör det. För de gör samma sak för mig. Och jag behöver inte massa bekanta och massa, åh, ska vi gå och liksom ta en fika? Nej, alltså jag är klar med allt det där. Om du vill umgås med mig, då ska du visa att du gör det som jag kommer göra för dig. Men då är du min familj. Om du vill vara min vän, då ska du dö för mig som jag dör för dig. För jag gör allt för mina vänner. Det är verkligen, och det är min lilla skara, och de vet precis vilka de är.
Och vet du vad jag brukar säga? Stor krets, stor, alltså så här, stora krav. Alltså fattar du att så här, ju fler du känner, ju högre krav blir det också på dig att ställa upp för folk, att komma på alla födelsedagsfester, att göra ditt en datten och att ta in, fråga dem. Alltså jag har ju börjat se tjusningen med det du säger, att ha färre,
det är helt fantastiskt,
men liksom verkligen vårda dem. Och jag älskar ju bekantskaper, men med många bekantskaper så märker jag att man
Det stannar där.
Och man har skittrevlig kontakt och sådär, men man behöver inte vara bästa vänner liksom. Och det här när folk ska kalla en wifi, alltså jag får ju utslag. Nej men alltså jag får utslag av att höra wifi. För jag bara, nej. Alltså Leo får inte kalla mig wifi. Jag vill inte ha något ansvar i att någon ska liksom, utan det stannar vid girl I love you liksom. Så det låter ju helt fantastiskt. Men får man fråga typ för dem som ändå lyssnar och kanske har lite jobbigt och går igenom något, hur ska man typ, vad var det som har, hur har du gjort för att komma tillbaka?
Oj. Ja, första året, nu kan jag säga då att jag har varit sjukskriven faktiskt i 2,5 år. Och det är ju en väldigt lång period, alltså 2,5 år. Jag trodde ju att jag skulle vara sjukskriven typ i 2 veckor och sen börja jobba igen. Det första året levde jag i förnekelse. Inte ens min mamma visste. Och vi pratade ju om allt.
Det är helt sjukt alltså.
Hon trodde bara att jag hade gått in i väggen liksom, och var trött. Det andra året så började jag väl kanske lyssna på läkarna och min terapeut och lyssna på mig själv. Jag är trött. Vet du vad? Jag sover 1 timme till. Jag är inte hungrig. Jag äter inte nu. Nu är jag hungrig. Nu äter jag. Och jag är sugen på det här. Nej, vet du vad? Jag vill ha godis. Då äter jag godis. Jag vill gå ut och gå med Bruce. Då går jag ut och går med Bruce. Jag kunde ha varit ute typ en hel dag med honom. Jag kunde ha gått hemifrån vid 8. Och varit runt på stan. Satt mig på ett fik. Träffat någon vän som jobbar i någon butik. Gå vidare. Gå runt Djurgården. Käkat en lunch. Gå vidare igen. Gå till NK. Strosa lite där. Och bara gjort precis det jag vill och är sugen på. Är jag trött, bam, hem, sov. Vill jag sova i 3 dagar, då gör jag det. Och lite där med att när jag började bli ärlig mot mig själv att fan, jag är faktiskt sjuk. Och mina läkare säger, lyssna på din kropp, gör det. När jag började göra det, det var väl ungefär i samma veva som jag kände så här, shit, nu börjar det hända någonting. Men jag var så förstörd. Alltså, gud, jag kommer ihåg när jag verkligen blev precis i samma veva som jag blev sjukskriven. Jag kommer ihåg att mitt hjärta dunkade orytmiskt och slutade och slog hårt och slutade. Och jag blev snurrig, jag fick yrsel, jag kommer ihåg att jag ramlade ut i vägen en gång. Det kom en buss, jag höll på att bli påkörd. Och det är liksom, mina läkare säger bara, wow, att ditt hjärta inte har slutat slagit för att du har varit så utmattad. Så att jag har ju verkligen varit på bottens allra djupaste botten. Jag säger inte att det är något fel på att bara vara deprimerad och då ha gått in i väggen. Det är hemskt. Men jag har varit så djupt man kan komma liksom. Och så vägen har ju varit lång. Nu levde jag i förnekelse i ett år, men det året då, det andra året som jag faktiskt började erkänna för mig själv. Jag var kanske där och då som jag började ta upp kanske med vänner. Att jag började säga till någon om jag är faktiskt sjukskriven. Och sen började jag rensa lite vänner. Vem ger mig energi? Vem tar energi? Och det är inte så att jag har bett någon kompis att dra åt helvete. Eller att jag har liksom sagt upp någon bekantskap med någon. Utan jag har bara lagt mer... Bruce, vad du låter älskling. Jag har bara lagt mer fokus och energi på mina absolut bästa vänner. Så att de som egentligen har tagit energi eller utnyttjar mig för mina pengar eller bara vill ha ringt mig när det är fredag, lördag, vill gå ut och festa, vill ha bord på nattklubb eller någonting. De har jag ju liksom inte riktigt svarat, eller jag har varit upptagen kanske, eller ja, men jag har lagt mer fokus och energi på de som ger mig någonting. Och spenderat jättemycket tid med min familj. Och jag har rest en del olika ställen. Alltså jag kan ha spenderat en natt i Norrtälje liksom. Och jag kan ha varit utanför Sveriges gränser. Jag har gjort precis det som jag känner för. Jag har varit minst egoistiska personen. Jag känner typ inte någon som har varit mindre egoistisk än vad jag har varit. Men så det har varit svårt för mig att nästan bli lite egoistisk, lägga mer tid på mig och spendera mer tid och pengar och allt möjligt på mig och göra det jag vill göra och äta det jag vill ha till middag och gå och träna när jag vill gå och träna, om jag nu vill träna. Så det är mer så här, lyssna på kroppen. Alltså det låter som ett så kanske fjantigt tips. Men alltså det är det bästa. Och jag har varit en del ute i naturen, bara så här gott med Bruce och så här. Han älskar blåbär, så vi har sprungit bland blåbärsris.
För fan vad gulligt.
Bruce, nu låter du så, sluta pissa på tassarna.
Nej, men och grejen var den att jag såg ju att du hade haft det jättejobbigt. Och jag blev så jävla rörd av ett av dina inlägg och kände så här: men gud, hon som alltid är så glad liksom. Och sen så kom ju dagen då de frågade mig, vet du någon som skulle passa i Bachelor om hon tycker att det här är en attraktiv kille? Och jag bara, fan, jag kommer på en person som skulle vara perfekt om nu David är hennes smak liksom. Och det är Li liksom. Och här började ju den resan, för jag tänkte, nu nämnde du några grejer av det du har gjort. Och under tiden att du mådde, alltså kanske inte var helt frisk, så var du faktiskt med i Bachelor och
exakt,
var helt, helt fantastisk. Tack. Alltså wow girl, fy fan. Alltså du var, och du fick ju så mycket kärlek. Och du och Bruce, alltså Bruce var med på fucking pressbilden. Det är nog det absolut bästa. Alltså jag rös i hela kroppen. Jag bara, nej men Leo,
tack vare dig.
Jag blev typ lite så här rör, alltså jag, gud, nu har vi båda suttit och typ lipat och för att jag blir typ så här, det är så starkt att ni gjorde den resan tillsammans liksom.
Jag kan faktiskt säga så här att under den här ansöknings, eller du tipsade ju om mig och man får fortfarande fylla i ett liksom, ja men ett slags ansökningspapper då, eller på nätet, och Och jag gjorde det, jag var lite så här, för jag ringde mamma och bara, fan ska jag göra det här liksom, orkar jag det, klarar jag av det, och bara en till kille, fan killar är ju svin, du vet, jag var ju fortfarande lite så här, hade precis börjat, hade precis, jag tror att bara någon månad innan det sagt till mamma, så här, vet du, jag tror att jag håller på att börja bli frisk. Och sen kommer det här, och hon bara, men Li, du har ju eget företag. Liksom, du är PT, du är skribent, du är modell, du gör alla dina grejer, du gör din grej. Och så sa hon, mamma är så gullig, hon bara, du snackar ju aldrig skit om någon, du är aldrig taskig mot någon. Så det är egentligen ingenting att förlora, du får synas i TV, du får dejta en snygg snut.
Jag bara, ja, alltså, morsan har ju rätt för fan.
Och jag var lite såhär, ja, alltså, han verkar ju väldigt trevlig. Den här bachelorn, och han är snygg och så här, och ja, jag snackar faktiskt inte skit om honom, så jag tror inte att jag kommer göra bort mig i TV, utan jag kommer vara mig själv hela tiden. Och sen så skickade jag in ansökan, och de bara, ja, men du har kommit med. Och så var det så här, fan, Bruce då? Så de gjorde faktiskt, det var faktiskt deras idé, bara, det var de som la den, bara, vi vet att du har en fransk bulldog och att han heter Bruce, vi vill göra en grej av Bruce Lee.
Ja, jättekul.
Så han fick ju faktiskt följa med, och jag tror att det är lite tufft att spela in en reality-serie, det är det, hur glamoröst det än verkar med. Alltså jag sliter ju fortfarande en kille som 25 andra tjejer sliter i.
Ja, det är helt sjukt egentligen.
Jag tror alltså, alltså det är så sjukt, och det är kameror överallt, du har ingen mobil, du har ingen dator, du läser inga nyheter, du vet inte vad som händer. Det enda de snackar om, det är bachelorn, David. Så man börjar drömma om David, alltså du...
Alltså blev det nästan som en besatthet kring honom, du vet, för att man sitter så görlös på dagarna och allt kretsar kring honom.
Ja, vi kunde sitta vid poolen då, en dag där vi inte hade en dejt, när någon annan var på dejt, eller några var på gruppdejt. Och då kom ju filmteamet liksom, och man kanske sitter och pratar om någonting helt annat, men de vill ju då så här, men kan inte sitta och prata om, så här, undra när man får gå på nästa dejt med David. Och det faller sig så naturligt, för man sitter ju egentligen och undrar, men jag kan ju inte säga det till de andra tjejerna. När tror ni att jag får gå på dejt med David? Och så sitter de och tänker samma sak, bara, hallå, när tror du att jag får gå på dejt med David? Men då kommer det här filmteamet, jag tror att det var 50 eller 60 pers i teamet runt om oss, runt 26 tjejer var vi ju totalt, alltså det är ju mycket, liksom många kameror och mycket personal och hej och hå. Och det var hela tiden kameror runt det, och så man skulle hela tiden prata om David, eller när kommer nästa brev då, dejtbrev, och David och liksom alla de här dejterna var ju så romantiska, och han är ju, alltså David är en bra kille, han är en snäll kille, han kanske kunde ha skött sina kort lite bättre under den här inspelningen, det var lite player varning på honom om jag ska vara ärlig. Jag tror inte att jag är den enda som tycker det.
Absolut.
För att när jag var på dejt med honom, jag trodde ju att så här, shit, det är han och jag. Det är så sjukt. Alltså hur han
får en att känna.
Ja, och sen nu när jag har tittat på Bachelor i efterhand och bara, men de ligger ju fan och torrjuckar på en madrass i poolen. Eller så här, han ligger ju och tar henne på brösten. Han har inte tagit på mina bröst. Alltså han har ju varit mot mig, det var ju ingenting. Jag och David, vi hånglade aldrig. Vi pussades bara. Medan de andra hånglade, och jag vet inte vad de snackade om, att de ville ha sex med varandra.
Var det jobbigt att se?
Jättejobbigt. Jättejobbigt. Men jag måste faktiskt få säga så här. Jag var förkrossad efter att jag kom ju trea, och det är ju, alltså jag var ju där i nästan 7 veckor och dejtade intensivt, och vi får en fin kontakt, och Bruce fick följa med på dejt, alltså det var ju magiskt, och jag trodde verkligen så här, shit, där är, va, David, är det han som ska vara pappan till mina barn, det var sjukt. Men jag varit så förkrossad. För det var ju verkligen ett wildcard. Alltså jag har egentligen inte haft jättebra förhållanden, och det här var ju verkligen liksom en chansning, och så blev jag förkrossad igen. Men att se programmet i efterhand, för vi har inte fått se det innan någon annan, utan när det sänds på TV, då sänds det på TV, och då får vi se det. Och när jag ser hur han har varit med de andra tjejerna, då var det bara, okej, tack David för din tid, ha det så bra, lycka till, hej då. Så då kom jag egentligen över honom, så det var bra för mig att se programmet. Bara det att jag kom hem där i juni, mitten av juni, programmet började sändas i september, så jag gick ju ändå några månader under sommaren och bara shit, vad händer liksom där, ja, det finns inga bra killar.
Men blev du kär i David?
Jag blev kär i David, jag blev det. Men där var det lite så här, det vart lite han nämnde ju då när han trodde att kameran var avstängd vid tillfälle liksom, att Li är inte kär i mig, men han menar mer så här, hon är förälskad. Jag vet inte, om jag ska vara ärlig, jag vet inte skillnaden. Jag vet bara att jag fick känslor för honom och jag drömde om honom varje natt och jag kunde se han och mig hemma, sitta på familjemiddagar och ha det jävligt trevligt liksom. Leva ett liv ihop. Så om jag nu tog fel ord, förälskad eller kär, jag vet faktiskt inte skillnaden.
Alltså jag vet inte riktigt heller det.
Alltså jag vet riktigt. Bara att jag blev jävligt glad av att se honom.
Ja.
Och ja.
Men jag tror faktiskt att alltså det var så himla sjukt med dig, för att man kände igen sig så mycket. Alltså det är därför jag tycker att din tv-medverkan blev så jävla bra. För att tjejer över hela Sverige kunde verkligen sitta och bara fan vad jag känner med henne nu. Det var inte så här, stackars henne, åh gud, det är klart man kände alltså, så här, men man bara, jag vet vad hon går igenom. Alltså det där är jag, alltså förstår du. Så att på något sätt så tycker jag att i det stora hela så var din medverkan så viktig. För att du var dig själv. Du var verkligen så här. Ja men du vet. Jag vet inte typ hur jag ska förklara det. Men när du gick ut därifrån så kändes det verkligen som att bara, fan vad hon gjorde bra ifrån sig. Och
tack.
Gud var konstigt att inte hon vann typ. Alltså så kände verkligen jag.
Men gud. Alltså tack verkligen för jättefina ord. Jag har fått väldigt mycket mail. Jag har fått på Instagram meddelanden. Jag har inte hunnit öppna dem här. Jag sitter alltså dagligen och bara öppnar från folk fortfarande. Det är liksom, vad är det nu? Är det en månad sedan programmet slutade sändas? Och jag får mail fortfarande. Mail, meddelanden på Facebook. Nu har jag faktiskt fått byta telefonnummer för att det andra numret var inte skyddat och folk har ringt, smsat och bara förlåt att jag skickar sms till dig, men jag såg dig på Bachelor, jag vill bara säga det här. Så att folk har ju verkligen försökt nå mig överallt och jag har inte hunnit öppna alla meddelanden än. Jag vet inte, alltså jag är jättetacksam och det värmer så mycket. Alla mina vänner och alla kända och okända personer som har skrivit till mig överhuvudtaget och faktiskt gett mig en klapp på axeln. Och jag känner att så här, ja, men jag har varit mig själv till 100%. Jag har öppnat mig själv. Jag har gjort så gott jag kan ifrån mig. Jag har varit 100% mig hela tiden. Och om det har lyst igenom i tv och folk har gillat det så, ja men gud vad bra. Jag har inte fått något hatmejl faktiskt.
Men
det
är ändå så här,
jag tänker ändå så här, det var jag beredd på att få. Jag har ändå varit med i en reality-serie. Inte ett enda hatmejl. Den är sjuk.
Ja, faktiskt.
Inte ett, som jag har öppnat i alla fall. Jag har inte öppnat alla.
Nej, men ändå.
Det är bara en massa hjärta. Och hyllningar.
Fan, så vad härligt.
Ja, jag känner faktiskt så här, shit, efter det och efter att jag sett programmet och efter fått så mycket kärlek från folk, det kanske också är en del av mitt tillfrisknande. Alltså jag vet inte. Så att typ svenska folket är med och gör mig stark och frisk igen.
Gud. Alltså gud vad fint. Så alltså, kan man säga så här, innan vi hoppar vidare till några så här återkommande, men
Bruce, Lars, nu har ni hittat en ansiktsmask eller?
Ja.
Jag måste bara loss.
Just att han hittar en golden mask. Man bara, Bruce, den där får inte du ha på. Ja, men det är Leos garntofflor. Han får gnaga på dem.
Han kan få en dämpa stick här. Nu ska vi se. Så.
Så fy fan vad gullig han är.
Oj,
oh, nu kommer jag ta den.
Okej, I'm back.
Ja, men jag tänkte bara, så i det stora hela så ångrar du inte din medverkan, utan det har verkligen varit liksom...
Jag ångrar ingenting. Jag känner verkligen att jag kan gå rakryggad därifrån och jag har ingenting att skämmas över överhuvudtaget.
Och på tal om det, så har vi ju då några återkommande. Och en av dem är ju relationen man har till ångest. Och det har vi pratat en del om nu. Och jag har lite koll på liksom så här, hur det är idag och så. Men som sagt, du känner att du börjar liksom komma tillbaka och bli tillfriskna liksom.
Precis, det enda som är med mig, min starka sida var ju förut, alltså att jag var stresstålig. Det här med nattklubbar, det var 100 grejer samtidigt och hej och fram och tillbaka. Liksom, jag var ju driften som var det ena och det andra samtidigt. Det är min svaghet idag. Och det är där när det kommer till stress, hålla tider eller ha två saker efter varandra. Först ska jag dit och sen ska jag dit och sen ska jag gå och handla. Då blir det kortslutning i hjärnan. Men det blir bättre och bättre varje dag. Där kan ångesten komma lite. Så det är ju stressrelaterat. Så jag jobbar ju med min stresstålighet egentligen. Så, ja.
Okay.
Men det blir bättre och bättre faktiskt. Som jag sa, jag är alltså på snudd till frisk och kommer börja jobba igen när som helst, vilken dag som helst.
Alltså du är så jävla grym. Förlåt.
Tack.
Och sen kommer vi in på det här med sex.
Ja, jag trodde aldrig du skulle fråga.
Men hur, alltså, hur är din relation till sex?
Ja, det kommer kanske låta som en tant sitter här nu, men ju äldre jag blir, ju mer uppskattar jag det. Och jag vet inte om det då, jag nämnde lite, mina relationer har väl kanske inte varit jättebra, har inte varit 100% kemi och kärlek och förälskelse och allt vad det nu är. Så går det ju inte att ha fantastisk sex heller. Nu säger jag inte att man måste vara helt upp över öronen förälskad för att ha sex med någon, absolut inte.
Men
det måste ändå finnas någon slags kemi.
Absolut.
Och efter, alltså nu när jag ändå är lite äldre och har lärt känna min kropp och jag vet vad jag gillar, så fan, I fucking love it.
Ja, men alltså, och just det du säger just med åldern, så här, är så här, en annan gäst sa att hon inte visste om hon hade fått en orgasm, och hon är 21. Och alltså så här, och jag bara, vännen, första gången jag kom med en kille var jag 26, så att du har liksom 5 år kvar till den åldern. Nej, men så här, verkligen. Men om man typ kommer till just så här, du får svara på två frågor. Men det är ett, vad kommer du av? Och två, vad gör dig riktigt jävla sugen i, alltså om du står i en bar och så får du syn på någon som du bara boom, chicka, wow. Hur ser den personen ut eller är? Du kan börja med den första.
Vad som får mig att komma, hur specifik ska jag vara?
Alltså, ja, hur specifik du vill. Alltså, vissa svarar ju så här, penetrationssex i missionären eller typ oralsex, vanligt.
Okej, men då säger jag så här, det är nog om när jag rider en kille, då vet jag, då kan jag styra joysticken som jag vill.
Det är så. Men fan vad nice, för det är ju, alltså så här, det är ju typ en ställning som även killar vanligtvis tycker väldigt mycket om, på grund av att de har så här,
jag vet. That's true.
De har liksom full utsikt över dig liksom.
Exakt. Okay. Så det är väldigt trevligt. Det är, you can call me cowgirl.
Ja, exakt. Och bara även reverse cowgirl in hit liksom. Och har du något big no no?
Big no-no. Ja, det är nog, ja, det finns ju faktiskt killar som råkar sikta på fel hål. Och bara så här, hej, här ska jag in. Nej, det ska du inte.
Nej, men mixo, pixo.
Inte idag i alla fall.
Inte idag, vi får se om den luckan öppnas någon gång. Nej, men alltså det är ju fruktansvärt, och det kan göra fruktansvärt ont också.
Ja.
Och då går det ju inte att fortsätta ligga.
Nej,
liksom.
Precis. Då kommer det ett Mariah Carey-vrål.
Exakt. Okej. Och i attraktionsväg.
Jag svarar bara rakt av ögonen. Jag har varken några så preferenser på om killen ska vara mörkhårig eller ljushårig eller ens ha hår. Eller typ om man ska vara, man ser att han har jättemycket muskler under tröjan eller om han faktiskt har lite mage. Jag skiter i det. Ögonen säger så mycket. Så det är mycket så här, leendet, ögonen, har snälla fina ögon och ett fint, verkligen vänligt leende. ja, men alltså då har du mitt intresse. Och sen, jag är faktiskt inte tjejen som går hem med någon på, från krogen.
Det är så.
Ja, det händer liksom inte.
Nej.
Men jag byter gärna nummer. Och ses gärna på en middag. Men har du... Ja, så jag säger väl att jag... Ja, visst. Har du en speciell klädstil som är fin, som jag tycker om? Ja, men absolut. Men vad du har för skor, det avgör inte om du är en så intressant kille för mig. Det spelar, jag kunde inte bry mig mindre, utan det är ögon och leende som där har du mitt intresse. Wow. Så hem och borsta tänderna, killar. In med clear eyes. Blinka på.
Blinka mycket. Men gud.
Och så får man gärna gilla franska bulldoggar.
Ja, det är klart. Ingen, helst inte hundallergiker. Nej. Och så här, vi ska börja wrap it up. Ja. Men hur är din relation till din kropp och utseende idag?
Idag, wow, jag älskar min kropp. Den är stark. Ja, den är nog... Jag älskar min kropp. Inte för att jag gymmar och på något sätt är vältränad, men jag, den funkar.
Fast det är du ju fan.
Ja, men jag tycker ju, alltså jag gillar ju att klä mig kvinnligt och sexigt.
Mm.
Det finns inga rätt och fel, så man får hata på det jag säger nu eller älska det jag säger. Jag är ju jag. Jag älskar att klä mig sexigt. Visst, nu sitter jag här i en pösig grå
nej.
T-shirt men, och ett par blåa jeans. Men om jag klär upp mig, då vill jag... Nu snackar inte jag om att jag ska ha en muskort kjol på mig utan trosor, utan jag menar mer så här,
men visa kurvor,
typ. Alltså, framhäv dina bästa. Ah. Jag har höfter, jag har rumpa, jag älskar det, så jag framhäver gärna det. Jag har en smal midja, så jag har gärna någonting tajt.
Fan, underbart.
Så jag älskar. Och sen skulle det vara så att det var tvärtom, att jag inte hade liten midja och att jag hade kanske lite mullig mage och liten stjärt. Ja, men jag skulle nog älska kanske någonting annat på min kropp, eller älska min mage, eller älska min lilla rumpa och bara framhäva det jag har. Det är bara att det finns alltid någonting att klaga på. Jag skulle ju kunna säga att min rumpa är för stor och min midja är inte proportionerlig till min stora rumpa. Men jag älskar ju det, för jag kan inte göra någonting åt det. Nej. Nu ser jag ut så här, jag älskar det. Och jag vet inte om det har återigen med åldern att göra, men jag är så nöjd över... liksom vem jag är, hur jag ser ut. Och nu är inte utseendet allt, men jag... Ja.
Ah, underbart att höra. Alltså man ska aldrig skämmas för den här svennegrejen. Nej. Att man inte får säga att man trivs hur man ser ut. Det har ju blivit något konstigt. Ah. Man bara rock that shit, girl.
Ja, och det är liksom så här, nu har jag ju precis börjat träna igen. Och det var egentligen efter Bachelor spelas in. Kolla pressbilden som har synts i alla tidningar, media, överallt. Jag håller i Bruce på pressbilden. Jag har inte tränat på 2 år. Kolla min arm där. Det finns inte en enda muskel. Den är platt och den är bred. Bredare än vad den är idag. Jag har fortfarande en klänning som framhäver min arm.
Mm.
Jag skäms inte över min arm. Det skulle vara, alltså, det var elakt mot sig själv. Jag framhäver min otränade, platta, breda arm där.
Underbart.
Ja, alltså, va? Ja.
Nej, men alltså, svinbra. Wow. Och innan vi går in på de snabba, hur är din relation till Bruce?
Oh, Bruce betyder så mycket för mig. Som jag nämnde tidigare så är ju han den lilla sötisen som har räddat mig. Som har hållit mig i livet när jag har varit sjukskriven. Och jag har ju inga egna barn, men han är som... mitt barn. Jag har uppfostrat honom helt själv. Bruce, har du hittat en nalle?
En loss.
Om alla bara kunde se hur han stod här med oskyldiga ögon.
Oh, med nallen i munnen. Jävla med Leos AIK-nalle, så studentpresent. Man bara...
Tack. Vill du ha tenta stick? Okej, då släpper du. Jag lägger hans studentpresent här. Shit, säg ingenting till honom.
Nej gud, ingen fara.
Det är lite slämmig på nosen här nu. Så. Nej, Bruce betyder ju verkligen allt för mig. Jag Jag tror att jag inte riktigt kan sätta ord på det, utan de som ser mig med honom eller de som har träffat Bruce förstår vad jag menar. Att han är med mig liksom, och jag bävar för dagen han går bort. Men jag kan inte tänka så långt just nu, utan jag, alltså varje dag förgyller han för mig. Så han är så jävla rolig och smart.
Är det sant?
Han är så jävla... Alla säger det. Ah. Alla mina vänner. Jag vet inte hur vanligt det är att folk ringer till vänner som har hund och frågar, hej, får jag låna din hund i helgen? Men mina vänner och vänners vänner ringer mig och skriver till mig, hej, får vi låna Bruce ikväll eller i helgen? Vi saknar honom, han är så rolig. Får han följa med på min brors dotters kalas?
Är alltså det är så här,
folk vill ha honom. Alltså folk vill köpa honom.
Men han känns typ som ett litet mirakel.
Jag vet.
Nej, men alltså, han gör det.
Han är så smart. Han är med. Han lyssnar. Visst, nu var han jättebusig när han kom hit. Du.
Men det är så kul. Annars hade man tyckt att det var konstigt. Liksom. Ja. Nu vågar han ju ta för sig.
Precis. Men han är... Jag vet inte, han... bara som när vi spelade in Bachelor, först var tjejen lite såhär, varför fick du ta med din hund och inte jag?
Mm.
Men det tog en dag, sen älskade alla honom. Och tjejerna ville ha honom i sängen och sova med honom och gå ut med honom och gosa med honom och leka med honom. Det är något speciellt med honom. Och jag vet inte, man brukar säga ungefär att här, om man är till exempel hundmänniska och man har olika hundar genom livet, så har man alltid en hund som är den där speciella.
Mm.
Du förstår vad jag menar. Eller om man har katt. Gud, det är alltid någon. Eller något annat. Om man har papegoja eller vad det nu kan vara för husdjur. Så är det alltid en som är den där speciella. Och Bruce är ju den speciella. Ja. Jag har haft många hundar hela min uppväxt. Jag är uppvuxen med hundar. Han är den där speciella som... ja, som... Ja, han har mitt hjärta alltså.
Men jag måste säga, jag tycker det är helt fantastiskt att du kan, alltså att du pratar om honom på ett sånt fint sätt.
Oj, oj! Bruce! Oh, är det Bruce som bor här nu?
Nej, det är perfekt. Vi ska ändå köra igång med de snabba frågorna så folk vet att nu kommer Leo hem. Hej Leo!
Hej!
Hej.
Leo!
Leo!
Fin, vi spelar fortfarande in så att nu är du med i podden.
Ja,
Bruce, nej, ingen fara.
Loss. Han hämtade din studentpresent här precis. Men det var kanske att jag kände att du kom hem. Så här har vi din AIK-nalle. Han hämtade den bara. Bruce!
Vi ska köra igång med de snabba, Leo. Så du får sitta där borta så länge. Hej Bruce.
Åh, jag är tyst.
Och nu fick ni lyssnare höra min pojkvän. Som kom hem.
Han jättebra handslag också.
Ja, eller hur? Men han har det. Han har fått köpa tamponger idag. Men så är livet ibland. Nu ska vi se här. Ja, men och alltså som sagt, jag är typ helt svettig efter vårat samtal.
Jag
med.
Det är
helt
sjukt. Varför är det för?
Men för att det har varit så
jag har gråtit och skrattat.
Ja, samma här.
Wow.
Men då kommer vi köra igång med mer de snabba. Nu är det Bruce och det är Leo.
Ja, nu är det mycket
Leo. Men vi kommer köra de snabba. Och det är så här, det är några så här, snabba frågor. Så du bara svarar typ vad du vad som ploppar upp i skallen.
Leo, jag är
du
får
ta Bruce nu. Nej, du kan sitta där. Vi har gått igenom allt det intima.
Vad vill du att jag ska göra?
Ja, gå ut och gå en promenad. Folk kommer aldrig med tillbaka. Man bara nej. Men då är den första frågan. Vad som gör dig riktigt arg?
Oj, nu ska vi se. Det är om man sårar någon av mina bästa vänner eller någon i min familj. Då kommer hornen fram. Men det är väldigt svårt. Jag blir ledsen före arg, tror jag. Eller besviken före arg.
Ja.
Så blir jag arg, då blir jag nog röd med horn. Och håller i en gaffel.
Följdfråga. Kan du bli irriterad på folk som typ klagar på Bruce?
Ja. Eller mer oförstående varför de klagar.
Ja. När är du som absolut lyckligast? Alltså säg i vilket sammanhang?
Det är när jag får skratta äta med min familj och mina vänner. Mm. Och ja, Bruce är inkluderad hela tiden, såklart. Han får ju mig att skratta hela tiden, så
i alla svar så är faktiskt Bruce med på ett hörn liksom. Men vilken typ av människa går du absolut inte ihop med? Har du någon sån här personlighetstyp som du bara nej?
Det skulle nog vara personer som är för självupptagna, som sitter och som kanske som sitter och bara pratar om sig själva hela tiden. Jag är absolut jätteintresserad av att höra och sådär, men när man inte känner av heller när det räcker, när man pratar om fel saker vid fel tillfälle, när folk liksom börjar skruva lite på sig liksom, det räcker nu, det blir obekvämt. Jag kan inte umgås med en sån person, för vi har inte så mycket att prata om.
Nej. Om jag skulle swisha dig 30 miljoner nu och så fick du gå ut på stan imorgon, vad är det första du skulle gå och köpa?
En hästgård till min mamma.
Nej men gud, nu kommer jag gråta igen. Oh my god. Är det sant?
Ja.
Fy fan, Li. Oh my god, förlåt, men okej. Okay. Ja. Om det finns en himmel och ett helvete, vad kommer Gud säga när han släpper in dig i himmelriket?
Välkommen mitt barn.
Eller typ bara, hej Bruce!
Bubbi!
Bubbi! Nej, inte ta min sko, mamma! Förlåt Gud.
Släpp Guds toffla! Nej, nej, släpp änglarnas vingar! Bruce! Bruce, kom här! Så hör man ju också inne.
Just släpp Guds toffla! Det är typ det bästa svaret hittills på den frågan. Åh oh, fy fan vad roligt. Släpp Guds toffla. Gud. Okej. Okay. Vad är det godaste du vet i matväg?
Nej, vad svårt. Jag vill ju säga till alla där ute att jag äter jättenyttigt, hälsosamt. Men det är så gott med pizza och hamburgare.
Ah, gud ja. Alltså, vilken pizza tar du?
Det är olika, så ibland är det ju kebabpizza all the way. Men det kan bli Acapulco oftast. Det är någon, det är kött och någonting starkt på.
Ja, exakt. Det låter ju gott liksom.
Ja, med lite spicy så. Och jag vet inte, men kebabpizza går väl ofta hem. Och sen, alltså hamburgare, får gärna vara, det var alltså överdrivet mycket grejer på. Och alltså, ja. Så att man blir mätt efter mäktig halva, liksom. Men man äter ändå upp hela.
Jag vet exakt vilka typ du menar. Och i typ en bar, vad är det godaste du vet liksom, som vad beställer, om det finns allt liksom?
Och nej, det här är också, nu låter jag så tveksam, men jag är periodare. Ibland dricker jag bara kanske, ja men bubbel, och ibland dricker jag typ någon sur drink, och ibland så vill jag ha typ en old fashioned. Så att jag är jätte, jag kan faktiskt inte svara på den
nej.
Frågan.
Det är vilken period det är liksom.
Ja, verkligen.
Okej. Och vi har kommit till sista frågan. Vad är det bästa med att vara du?
Det bästa med att vara jag. Bruce! Bruce! Loss!
Jag bara såhär, känsligaste frågan på hela podden, så kommer Bruce med en svamp i munnen. Jag tror inte så bra
man köper. Kolla, här är allt han har hittat. Ja. Okej, I'm back. Det bästa med att vara jag, det är nog, ja, jag vet inte. Jag älskar att ha kul. Det är kul att ha kul. Så jag försöker ha kul så mycket som möjligt. Och det är nog det bästa med mig, att jag undviker. Jag kör en handbollsfint på alla tråkiga saker.
Det är så bra. Men alltså, som jag sa, alltså jag är typ helt svettig. Det har varit så här, i vårt samtal nu, det har liksom varit, vi har gråtit, vi har skrattat, vi har sprungit efter Bruce, vi har druckit kaffe, vi har sprungit efter Bruce igen. Och det har varit helt fantastiskt. Och vilken jäkla resa du har gjort alltså. Det är helt fantastiskt. Du är sjukt, sjukt stark. Du är en riktig så här överlevare.
Tack snälla.
Ja, när man droppar man dig i skogen så kommer du tillbaka med springandes efter Bruce. Liksom. Det är ju ingen tvekan om saken. Så jag måste verkligen säga tack så jättemycket för att du...
Tack så jättemycket själv, verkligen.
Ja, nej, men det har varit... Du har typ överlevererat alltså. Och det har varit sjukt alltså, så här, inspirerande att sitta och lyssna på dig. För att du är verkligen en så här, inspiration till att man ska fortsätta kämpa liksom.
Tack snälla.
Så, tack så jättemycket.
Tack själv, verkligen.
Och till alla där ute så får ni jättegärna spana in Lis Instagram. Och vad har du för andra sociala kanaler? Har du...
Just nu är det bara Instagram men som det är jag använder.
Ja, men där finns hon. Och nästa måndag så är vi tillbaks med en ny spännande gäst. Så ta hand om er där ute och ha det så bra. Hej då.
Puss och kram, hej då.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.